Putian, och det är straff för Sverige! Sverige får straffspark! Det är straffspark för Sverige! Och en supporter rusar in på planen!
How much is the Federer charging by the hour?
Still on 6-4.
Balotelli! Aguero!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Pubsport. Det är avsnitt 5. Kanske kommer något senare än väntat, men bättre sent än aldrig, som man brukar säga. Hur är läget med dig, Emil?
Det är bra. Jag tänkte precis säga vi knäcker en bärs och säger välkomna. Ja, det är ju, alltså, vi är ju i semestertiderna. Det är mitt i sommaren här, så att vi kände ju också att vi behövde också ha lite semester med tanke på alla bollar man har i luften.
Ja, vardagen var lite tajtare ett tag, tyvärr.
Ja, det blir så ibland, och det tycker jag att jag tror alla har överseende med det.
Så är det nog, så är det nog. Annars då, har du semester själv nu, eller är du i jobb fortfarande?
Bara knegar. Jag jobbar i några veckor till, sen ska jag vara lite ledig sen innan man går hem på mammaledighet, tänkte jag säga, men det är ju samma sak, pappaledighet.
Nice.
Det ska bli roligt, det ska bli skönt. Konstigt att vara ledig, alltså ett halvår, det är ju som att vara arbetslös typ. Så det...
Ja, det blir ju så länge då, helvete.
Man kommer tillbaka till jobb.
Ja.
Så är det, men det tar vi då.
Ja, vi är väl inne i en liten... vad säger man? Inte annorlunda, men ny typ av sporttid, så att säga. Det är inte det vanliga som går på tvn. Du har väl kanske några enkla rader att dra, vad som har hänt i idrottsvärlden.
Ja, sagt, som Max sa här lite fint, men nyss är att vi har ju varit borta länge. Det har varit ett par stora rubriker här, och jag tänker bara ta de som vi tycker är mest aktuella. Och det är ju St. Louis blev för första gången i klubbhistorien mästare i Stanley Cup i NHL. Då kommer ju förmodligen de kommande 8 månaderna ha den största supporterskaran av alla NHL-lag. Det bukas ut så bland de kidsen och svenska fans att helt plötsligt så öppnar man ögonen. Det är ju lätt att hålla på de som är bäst, helt enkelt. Ryan O'Reilly från St. Louis kammade hem Conn Smythe Trophy som utspelets bästa spelare, vilket gör mig glad. Det är kul att se, alltså, det är en hårt jobbande spelare, han är jätteskicklig. Man får väldigt lite rubriker. Inte helt oväntat att Nikita Kucherov, ryssen, tar MVP över säsongen, och det förtjänar väl, får man säga. Och Elias Pettersson, EP40, kammade hem ett rookie framför Rasmus Dahlin. Kul att ha två svenskar i topp där. Men med facit i hand så skulle St. Louis, hade de dumt över, gjort bedömningen över hela slutspelet, inte bara grundserien, så skulle Jordan Binnington, målvakten i St. Louis, nog förtjänat en lite mer med tanke på hur det slutade. Kaste är tillbaka. Och hon lägger inga fingrar emellan. Hon gick in på 800 meter direkt. De andra löparna, de hade ju inte en suck som vanligt då. Och internationella friidrottsförbundet, de ger sig inte, de har överklagat, och de vill verkligen inte att hon ska vara med och tävla. Det känns som att det börjar bli lite personligt här. Stål, diskuskastan, frisbee var jag på väg att säga. Man kastar ju diskus. Kastar bara längre och längre. Slog nyligen ett nytt svenskt rekord på 71,86. Jag tror han slår världsrekord i år. Vem vet. Och i F1 så Mercedes, de fortsätter plocka poäng och pallplatser. Dock utan Hamilton senast. Hamilton missade pallplats på, jag vet inte hur många race nu. Endast Bottas på pallen i Österrikes GP. Han blockade Kimi Räikkönen i kvalet, gjorde att han tappade 3 placeringar, körde kanske inte tillräckligt bra för att ta ikapp. Kimi måste ju vara, Max, han måste ju vara den som har gett flest fingret under i F1s historia.
Han har en riktigt skön no fucks given attityd. Han hatar intervjuer. Han hatar allting som har med media att göra. Det är en fåspråkig man. Han säger knappt någonting över konferenserna efter racen och liknande som görs. Han är där för en sak. Och det han tycker är roligast, det är att köra bil.
Ja.
Och, så att det är så här. Det är en ruskig bilförare. Och, ja, jag gillar han. Jag gillar den stilen. Allting ska vara så jävla mycket hype och sponsorer och flätor i håret, örhängen och tatueringar och det är så mycket utanför alltihopa. Det är en familjefar som tycker det är kul att sätta sig bakom ratten. Jag kan tycka det är rätt trevligt att ha.
Ja, men jag håller med. Man ser ju ofta bilder på från alla GPS när de är ute och alla kändisar kommer ner och det är ju kul att visa upp sig med alla olika kändisar som är där och titta. Man ser sällan det med honom.
Jag tror fan jag har aldrig sett det.
Klassiker måste ju vara, jag vet inte hur många gånger han har gjort det också, när han får frågan, åh men du körde bra idag, hur känns det? Eller när han har vunnit, säger man, vadå, vad tror du? Det kändes ju så bra såklart.
Ja, det är Kim i ett nötskal.
Ja, han är skön.
Vi kan väl ta vidare väl, lite mer djupare på F1-racet som var. Så att säga, jag har ju någonstans varit anti-F1 här nu under ett och ett halvt års tid. Men av någon jävla anledning så sitter jag och tittar på varje race. Och följer kvalet, möjligtvis träningar från fredagen. Och sen sitter man med en förhoppning om att nu ska det ändras. Och sen så är det inte så. Men det här är bästa F1-racet jag har sett på, ja, ett och ett halvt år. Två år. Alltså det, för en gångs skull så var det lite racing igen. Det var sex före, kan argumentera för det var sju till och med. I någorlunda toppstrid. Vi har en uppkörning från åttonde plats till vinst. Jag kommer inte ihåg när det hände senast. Ferrari är lite dominanta. Man är bra på olika ställen på banan, som jag tycker racing ska vara. Att det, väljer man mer downforce, mindre downforce, man är snabb på rakerna. Och alltså, den här banan gav ändå bra utväxling för det. Man kunde vara snabb i olika partier. Vilket gjorde också, framförallt att man kunde köra om. Det är väl det som, och det bjöd verkligen upp till grym racing. Jag hörde både Rickard och, ja, kommer jag inte ihåg vad kommentatorn heter bara för det. Janne, nej det heter han inte. Skitsamma. Hade samma, nej, verkligen. Man har saknat det här. Och F1 var ju stort behov av ett sånt här race. Sen måste man också säga Q för Verstappen. Österrike visserligen inte Holland, men han hade ju ett följe som var enormt. Du vet de här gamla fotbollsmatcherna när man såg, det var helt orange. Alltså det var ju typ 100 000 orangea fans.
Låt prata om en sak igår på damernas VM-match Sverige-Holland. Där sa de samma sak, att holländarna, de är extrema när det kommer till att supporta sina landsmän i de olika idrotterna.
Ja, det blir helt tokigt. Och han är ju, jag gillar ju honom. Han är ju en liten kontroversiell förare på det sättet att han är bättre än mycket de åren. Han var väldigt, han körde väldigt mycket med känsla förut och hade svårt att hitta lugnet. Och det var verkligen full gas hela tiden. Men samtidigt har jag känt att det är någonting som F1 har behövt lite. Det har varit för jävla mycket robotar bakom ratten. Det är ingen som kör olika racelinjer. Det är allting samma om man bara rullar på. Där har han varit en skön krydda där och bjuder upp. Och samma sak här, den sista omkörningen han gör på Leclerc är kanske inte är rätt. Han lämnar ingen plats på utsidan. Men samtidigt känner jag så här, ja. Han är snabbare. Han är ungefär 500 delar till en sekund snabbare. Och då tycker jag det ska man få köra om sådär. Men så att säga.
Jag håller med, för att den där omkörningen, till och med Ferrari-stallet sa det, för att han blev förbannad, Leclerc, och Ferrari-stallet sa det, det är inget fel med den omkörningen. Så att någonstans, det är precis som du säger, och ska man ha riktig racing så måste det, då måste det kunna få gå till sig där.
Ja, det blir bara dött. Så att, Men med det sagt, så nästa race kommer vi säkert bli någon Hamilton kval där vi kör 12 sekunders ledning och sen så är det klart efter det första varvet. Så att, man ska väl inte ropa igen så länge. Men det var ett steg i rätt riktning i alla fall.
Ja, nej precis. Jag sitter och kikar lite här i ställningen i structure standings. Och Alfa Romeo gjorde ju också ett jävligt bra GP. Med tanke på att de har Renault framför sig. Båda Alfa Romeo-bilarna kom ju högre placering än Renault.
Renault hade ruskigt otur i kvalet. Ruskigt otur i kvalet. I Q2 går ju Magnussen ut i gruset på sista avgörandet försöket. Så både Ricciardo och Hülkenberg fick ju slå av. Så de hade... Du ska inte säga att det avgjorde hela racet, för uppenbarligen kunde man köra upp sig ändå. Men tyvärr, de fick ju en riktig känga där tyvärr. Så de fick stanna och kvala långt ner.
Ja, jo, men precis. Men det är samtidigt, det är lite det... Det är kul att se att det blir så bland att det inte blir, att det blir tight där ändå, för att
det händer någonting.
Ja, men så att, annars hur kul är det om man skulle man ha Mercedes, Ferrari, Red Bull i toppen? Alltså jag menar, de leder ju med över 100 poäng mot den som ligger fyra. Och hur kul är det om man skulle ha även på mitten då, att det blir liksom för stora glapp mellan stallen i den tabellen. Det blir ju liksom, då tappar de ju allt, för det här är allt som har med tävling att göra.
Det finns ju ett team som börjar sticka lite nu i det mittensegmentet. Det är ju McLaren. Ja, tycker man har sett nu två, tre race i rad att de har lite upper hand på Renault till exempel. Och ett ungt intressant team. Eller Carlos Sainz har ändå kört mycket, men jag tycker Lando Norris då är ju jävligt imponerande. Och hade också en bra placering med DRS:en pajade sista, så han fick ramla ner lite där. Men gör riktigt bra race. Och framförallt verkar det vara så att Honda-motorn börjar komma lite. Lite också varför Red Bull går bra. Honda-motorn har ju varit rätt ifrågasatt. Men de har ju börjat hitta tillbaka nu. Och samtidigt tycker jag Honda är ett stort racingteam. Jag menar, tittar man till mot GP:n så är de ju, har de krossat där. Så det finns ju resurser i den motortillverkan. Så kan de hitta rätt, så tror jag att det kan bli ännu intressantare nästa säsong.
Ja, och vad beror det på då med McLaren? Är det bilen eller är det förarna?
Ja, det är den eviga frågan i hela F1. Hur mycket bil, hur mycket förare?
Men jag tänkte, vad fan, de hade ju... Alltså, jag menar det, att nu, de hade ju varit förra säsongen de hade Alonso som förare.
Mm.
Alltså förstår du, vad är skillnaden mot i år? Det känns ju som alltså,
mycket ska jag säga emot dem. Jag tycker Fernando Alonso är ingen dålig förare, och då var ändå McLaren så pass nya, så han hade ju lite en annan roll där. Han skulle ju sätta bilens alltså hårdvara så att den var fungerande, göra alla inställningar så att de kunde alltså vara en konkurrenskraftig bil. Han var ju mer där som en mentor typ, eller man ska säga. Självklart också för att vinna race, men Det var lite en annan typ av tjänst, man ska säga. Man ville ha en veteran som visste vad han höll på med.
Det är sannolikt att vara en av de bästa förarna genom tiderna.
Han ju.
Ja.
Det gör han, verkligen. Men alltså, McLaren var inte konkurrenskraftig för 5 öre då. Som team.
Nej, men det är, jag hoppas ju faktiskt, alltså som Räikkönen, man älskar Räikkönen, han är så jävla skön. Och därför hoppas man ju att Alfa Romeo går bra också. Men jag hoppas överlag att McLaren kanske kan haka på Red Bull fortsätta utveckla och få en bra bil. Så att, för att McLaren är ju faktiskt ett stall som har mycket historia om att vara ett bra stall och vinna titlar och sådär.
Ja, för fasiken. När de körde ihop med Mersa så var det ju ruskigt bra.
Ja, precis. Och då är det så att jag hoppas ju någonstans att man kan hitta tillbaka det, så man får fler utmanare i varje GP.
Så är det, så är det. Ja, studsa från F1. Ska vi ta en jävla högersväng och köra lite blandad sillikompott? Slänga ihop NHL och fotbollen i någon jävla jätteskål.
Ja, det är ju, men det blir ju en riktig riktig, alltså det blir en riktig godisskål med tanke på vad som händer i både fotbollen och hockeyn. Hockeyn är ju, där har ju alltså free agents öppnade ju här, om det var 1 juli eller vad det var, för att börja få börja signa free agent spelare och det har ju liksom första dagen, då var det bara, det var ju såna signingar så att man visste inte vad. Jag skickade till dig topp 5 och det var ju som efter jag hade skickat 5 namn till dig, då var det ju typ så här, vänta, handa och handa och handa. Det är så många signingar som man bara där vart du ska ta vägen. Och sen så är det väl lite så här att spelare som var bra, som jag liksom idoliserade när jag var 13 typ. De är ju alltså, de börjar bli gamla och jag har inte hunnit reflektera ordentligt över det. Det är sådana spelare som vann poängligan för ett år sedan. Signas de liksom på ganska dyra men ändå bara ettårskontrakt och sådär, för att man vet inte. De har skillsen för att göra liksom en sån där 70-80 poäng. Men man vet inte, för man blir osäker bara för att de har ju sett sin primetime redan.
Den jävla åldersklockan alltså. Den går fort som fan.
Ja. Och jag vet inte om man ska börja titta på traden som har gjort kanske NHL. Att det är ju ett par stora trades som redan har gjort. Det började ju med Subban i draften. Nu jävla blev man svensk. Draften. Subban gick i draften från New Jersey till eller från Nashville till New Jersey och fick, alltså jag tror fan att New Jersey gick vinnande den draften, alltså den traden. Nashville fick två riktiga jävla B-backar och sen två andra runda val i nästa års draft då. Och liksom, jag tror det kan göra mycket för New Jersey med tanke på att de signade Wade Simmons som free agent också. Det gör ju att liksom man kan få ihop ett ganska bra powerplay där med tanke på att de redan har Taylor Hall där i New Jersey.
Ja, vore kul för New Jersey blir lite bra igen.
Ja, faktiskt. De har ju haft det tufft där. Och det är samma sak. Pittsburgh tradar bort Phil Kessel tillsammans med någon jävla back som jag aldrig hört talas om. Och ett fjärde runda val till Arizona som släpper Alex Galenchuk som är en ryss som är faktiskt är bra och mycket...
Det är en bra ryss.
Mycket Phil Kessel. Jag vet inte om Arizona gjorde rätt där. Jag fattar, de vill ha in ett namn och ha in en pålitlig målskytt som liksom har gjort, alltså Phil Kessel är lite dålig, det säger jag inte. Han gjorde väl en 80 poäng eller 82 poäng förra säsongen. Han snittade ett poäng per match, men alltså
Galenchuk, han känns ju på dekis.
Ja,
jag vet inte varför.
Måste komma ihåg alltså, eller Kessel, han spelade ju alltså med Malkin och han spelade i powerplay med Malkin och så förra året. Han kommer inte ha någon sån spelare i Arizona.
Spelar med Domi.
Ja, nej, för fan, Domi lämnade ju redan förra året till Montreal. De trader ju bort honom.
Han inte heller kvar. Vad har ens Arizona för spelare? Är han kvar? Superbacken?
Ekman Larsson.
Men jag tänkte den där kaptenen. Han har kanske lagt av också. Fan vad jag är dålig koll på Arizona. Nej.
Konstigt, för att ibland undrar jag vad fan de håller på med. Men jag tror de blir fan intressanta till nästa år. För att just med tanke på att de får Phil Kessel. Och sen så var det någon mer de hade signat. Nu kommer jag inte ihåg. Men det var skitsamma. Men de rustade redan lite förra året. Jag menar de slog sig den sista platsen till slutspelet. Så jag tror fan de kan nå slutspelet nästa år. Och sen sen även det senaste är väl egentligen som är en av de stora tradesen. Det är ju Kalle Söderberg har ju fan blivit trade. Han gjorde det bra säsong förra året i Colorado. Han har ju fan blivit traded till Arizona. Det var han jag tänkte på. Men det jag skulle säga var Toronto och Colorado gjorde en ganska massiv trade när de tradade Colorados otroligt stabila back, otroligt undervärderad tänkte jag säga, men så heter det inte. Det heter, nu tappar jag
underskattad.
Ordet. Underskattad, så heter det. Underskattade back Tyson Berry och tillsammans med någon jävla back eller forward, vad fan det är, och ett sjätte runda val i nästa års draft då. Och fick Carl Sen och Nassim Kadri tillsammans med ett draftval då, tillbaka Colorado.
Så Kadri, han är bra.
Vad sa du?
Kadri eller ja, det är bra spelare.
Ja, absolut. Han har varit 10 år i Toronto. Så att, alltså, jag tror, Toronto tror jag, det här var ett bra trade för Toronto. För att de behöver få stärka upp backsidan och få lite mer stabilitet där med tanke på hur deras forwardsida ser ut. Och Toronto blir det. Men de blir farliga även nästa år. Sen så, alltså det var väl egentligen de största, förutom att, sen vill jag ju bara nämna det, din kompis, jag tror det är din kompis, Burakovsky, du är väl lite, nej?
Nej, kompis var verkligen, och jag mötte han en gång och farsan kände hans farsan, så kan vi väl säga.
Så att, din pappas kompis.
Ja.
Han har ju liksom, han har ju varit en, gått upp och ner i Capitals. Han har haft djupa dalar och höga toppar. Men nu har han ju borttradat. Han lämnar ju till Colorado. Och där tror jag kommer gå in bra. Colorado har ju sin första lina med Rantanen och Landeskog och McKinnon. Men jag tror han kommer gå in bra i en andra kedja där med Kadri förmodligen, skulle jag tro.
Han har ju bra spetskunskaper, spetsegenskaper. Så att, det finns nog en roll för honom i många lag, skulle jag säga.
Ja. Och sen måste jag bara nämna det, alltså free agent signingarna som har varit i NHL nu, första de har varit, är man insatt i NHL då fattar man hur jävla sjuka signingar det här har varit, men de flesta har bara varit på ett år. Vi har ju de största, det är ju Zuccarello Åsen skriver på att i Minnesota 5 år, Artemi Panari skriver på 7 år i Rangers. Det är nog den största. Alltså det är ju ett...
Corey Perry, det är fan stort ändå.
Ja, men det var det jag menade tidigare. Att det är liksom... han har inte varit bra på 2 år, vet du.
Kanske inte varit det.
Han var bra, var jävla bra. Alltså, fattar du? Alltså, alla fall... Panari skriver väl på, jag tror det var 10 miljoner på 7 år eller något sånt där. Det var ett sånt riktigt superstarkontrakt skrev man på. Eller om det till och med var 12. Nej! 11 miljoner tror jag. 11 miljoner på näst bästa kontraktet i NHL. McDavid har bättre och 2 och 3 är Austin Matthews i New York då. Och,
fan, jag måste säga det. Vilken jävla köttnacka. Det är köttskalle Phil Kessel har.
Ja. Ja, han ser ju så jävla proppmätt ut alltså.
Jag kollar på en bild på han. Det är... Vad fan, knappt plats i hjälmen.
Jesus. I junioråldern. Och sen så liksom älskar hockey, fortsätter att lira och är råbra i division 3 typ. Han ser ju ut som en sån spelare.
Ja.
I alla fall då. Bobrovsky, målvakten, ryssen också. Han har vunnit en viss trofé 1 eller 2 gånger. Och...
han är väl typ bäst i NHL, är han inte det?
Han tillhör de bästa. Vi får se vad som händer när han kommer till Florida nu. Det är liksom det är många bra målvakter i NHL, du ska tillägga. Men Bobrovsky tillhör en av de bästa.
Ja, helt klart.
Också en ganska stor free agent signing. Det är ju Joe Pavelski, lagkaptenen från San Jose, som åkte på blödde skallen på han i slutspelsmatchen mot Vegas. Han skriver på för Dallas. Likväl Corey Perry skriver på för Dallas. Jag tror Dallas kommer bli riktigt bra nästa år. En annan signing som är som jag hoppas du kommer tycka om. Det är Jason Spezza till Toronto.
Kör han fortfarande?
Ja, han har ju varit andra center i Dallas i många år nu. Men det är det här jag menar. Att...
men ska vi åldersgissa lite då? Vad sätter du på Spezza? 34.
Gammal.
Ja.
30. Han är äldre. Jag vet inte. Ja. Tänk dig att han och Danny Heatley genom ungefär samma tid i, eller de var ju, alltså förstår jag, han hade ju primetime samtidigt som Danny Heatley i Ottawa. Det var ju då Danny Heatley stupade ju. Det var ju
bra skott på den gubben.
Jag tror fan han är upp mot 37 i alla fall.
36, 83.
Vad sa du? Sa 34. Ja. Men han är, alltså han är gammal. Det är
fascinerande med det här med hockeyn, hur jävla länge folk håller alltså.
Ja, men det är, ja, det är, ja, verkligen. Det är, jag menar, Lida spelade ju för fan till han var spelat tillsammans 38 och då var han på högsta nivå hela tiden.
Är det inte Chelio som har det där rekordet?
Nej, det är ju Howe, Gordie Howe.
Är det? Han spelade, ja, med sina söner.
Ja, han bildade ju alltså kedja med sina söner. Och hans söner, tittar man på den bilden, då är de också gråhåriga för fan.
Men Chelios körde väl till 45-46 där också, tror jag.
Ja, i modern tid så är det Chelios, sen är det väl jag som var 43 eller något sånt där. Men du hör ju vilka namn man pratar om, för att du ska hålla så där länge, då krävs att ha varit en toppspelare i många år.
Nej, det är sant.
Sen så är det väl vilken spelstil du har också. Chelios, han var väl ingen, han var ju tuffing så, men på de sista åren då gav han ju inte sig in i många närkamper. Det var ju mycket burskott där.
Det är ju en sån här spelare som det känns som man lovorden är, han är positionssäker.
Han är positionssäker. Ja, exakt. Så
aldrig fel i försvarszon.
Nej, det är ju allt. Klassiker att säga om Lidas, det är ju samma sak med Chelios. Han vet vart han ska vara innan motståndarna fattat vart han ska vara där.
Så vet jag, farsan alltså, alltid sa till Lidas. Han träffar alltid mål. Det var inte alltid hårdast i skottet, men det var alltid på mål.
Har ju, liksom, när man minns tillbaka, alltså, historien har ju ett, eller liksom, det är därför det heter nostalgi liksom. Det har ju ett, liksom, när man minns tillbaka finns det en tendens att man bara minns det bra liksom. Det är ju...
och förskönar en gnutta.
Ja, exakt.
Nej, men det är det fina med nostalgi.
Du, vad dricker du för något förresten?
Vad sa du?
Vad dricker du? Bärs?
1.33, ja, jag ska försöka hålla mig lite i schack. Jag är på Iprem 42 här någonstans och lät halsfluss, så att jag känner jag ska lugna mig lite med. Vad sa du?
Ett märke.
Norrlands.
Klassiker.
Jajamensan. Sveriges näst mest druckna öl.
En iskall Norrlands är ju faktiskt någonting som funkar till allt alltså.
Ja, det är simpel. Den gör jobbet. Oh. Ingen krusiduller.
Gissa vad jag dricker då?
Stella.
Ja. Jag glömde en grej innan vi lämnar NHL. Alltså, det är många, det är hur många som helst. Jag kan fortsätta om det här hur många som helst. Liksom... spelare som har följt med mig genom mina år, det är ju sen jag började titta på NHL och fatta vilka som var vilka ungefär i NHL. Det är Valtteri Filppula som var i Detroit då tillsammans med Lida, så hela den ligan tror jag han var med och vann Stanley Cup senast de vann då. Och men det var att han är tillbaka i Detroit nu, det är jätteroligt, men den jag tänkte säga är Matt Duchene. Också en jättesigning på 7 år i Nashville då. Och det är...
Fan vad det känns som att han aldrig riktigt blev så bra som man trodde.
Han var ju tredje val och han liksom hamnade i Colorado. Där Colorado var på liksom, de var inte bra då. Och sen så hamnade ju, sen blev han ju traded till Ottawa nyligen då. Och Ottawa, de var inte heller bra då.
Nej. Förra året var ju bra, i och för sig.
Ja, men du vet, så hamnade i Columbus. I alla fall, ja. En trade där Columbus, och nu satsar vi, nu ska vi gå ett slutspel och vi ska göra det bra. Men vadå, alltså han hade det tufft i början, men sen kom han ju loss och då var han ju jättebra. Han var ju med och otroligt bidragande till varför Columbus tog sin första vann sin första slutspelserie i historien. Men det är som du säger, alltså han gick ju Tavares, nu måste jag komma ihåg, nej, han gick ju samma år som Stamkos, och han har ju inte nått Stamkos standard alltså.
Nej, inte direkt.
Och det måste man ju, i och för sig det, var inte så, det är inte så svårt när man tänker efter, men alltså det just med tanke på draftval då, just Stamkos, Tavares och McDavid, det är ju två ettor som har gått ganska nyligen, som är ju liksom så här, det finns ju inte många ettor som har nått upp i samma klass som de har gjort de senaste åren.
Jag tänker jag draftat, alltså tänker jag, det spelar egentligen ingen roll vart du hamnar. För jag menar, alltså någonstans Tavares gick till Islanders. Islanders var inte bra. Men Tavares var alltid bra.
Ja.
Alltså, jag menar, det är de här de riktiga superstjärnorna är bra. Trots vart du spelar.
Alltså Pittsburgh.
Alltså McDavid, du vet, Pittsburgh. Nu kommer ju Crosby in i den ena när Pittsburgh börjar vända.
Nej, men de var när Pittsburgh, när de draftade Crosby, då var Crosby, alltså Pittsburgh var sämst då. De var värdelösa.
De hade ju tre super första pick där. Malkin, Crosby, sen tog ju Fleury också. Mark. Ja.
De var ju, alltså Pittsburgh var superdåliga tills Fleury, Crosby och Malkin kom. Och Letang backen. De har ju byggt upp Pittsburgh till det, vad det blev.
Mm. Men så är det känner jag att Matt Duchene, han saknade den. Han är så beroende av sina kompanjoner på ett annat sätt.
Ja, och det får vi se nu när han hamnar i Nashville. Där han har liksom så här. Det finns väl egentligen inga riktiga superstjärnor förutom Roman Josi på backen. Men det, de har en jävligt hög standard. Alltså, de
sett har hela ju laget.
Ja, exakt. Och om man ska till skillnad från Pittsburgh då, som har Malkin, som har de här på varje position då, så har ju de flera tvåor på varje
position. Är Arvidsson kvar? Det kan gå.
Ja, nu blir jag fan osäker när du säger så här, men jag tror nog han är kvar. Om inte han blev tradad i slutet av förra säsongen, men jag tror han är kvar i Nashville.
Mm. Foppa är kvar, antar jag.
Ja, han är kvar. Han är kvar. Mm. Det är också att säga, med tanke på när man sitter och tittar så här, Boston. De verkar vara ganska nöjda med sin trupp. De ligger, det är samma sak med St. Louis för den delen. De ligger väldigt lågt. De lagen som signar och tradar, det är ju de som låg på slutspelsträcket och du tidigt eller missa.
Ja. Nu sitter man med en final och en rätt fet buckla i troféskåpet, så förstår jag att man gör inga förhastade beslut. Det gör man inte. Det får man bara kolla i samma sak i fotbollen nu. Vilka är det som panikar?
Ja,
det är de som ska hela vägen upp.
Precis. Ska vi släppa NHL lite nu? Vi har lagt ner lite tid på det nu. Hur ser det ut på fotbollsfronten?
Den har dragit igång. Det finns ju ett lok som tuffar på lite hårdare än alla andra, så att säga. Förståeligt med den säsongen de hade i ryggen. Och med vad Zidane kom in med för garantier med Florentino Pérez och liknande i alla fall. Det är Real Madrid.
Har du någon koll på hur mycket de är uppe i eller? Hur mycket de har spenderat?
Inte till punkt och pricka, men det snackas om 3-3,5 miljard.
Redan,
ja. De stora värvningen som de har slängt ihop. De lyfte Edin Hazard från Chelsea. Sen plockade de Luka Jovic från Frankfurt. Sen pickade de Ferland Mendy. Och inte den Mendy som gick till Chelsea. Men en till ytterback då. Från Lyon. Och bara där tror jag någonstans lite drygt över 2 miljarder. Och sen så har de ju dragit in och så här, någon jävla skön kille från Santos, tror jag. Jag vet inte riktigt vad han har för roll. Men det ska typ en bänkspelare för 500 mil. De tågar på. Men någonstans börjar den truppen bli lite full. Vad jag har förstått det som. För både Kroos och Modric har nya kontrakt och de kommer inte flytta på sig. Så svårt att se att man ska dunka in så mycket på det inne i mittfältet. Backlinjen är ju Ja, Ramos har fått garanti på att han ska spela. Och jag tror det är bra att hålla honom en säsong till. Men sen bör man nog börja förnya där också. Ja, men det har man plockat in för att kunna ersätta Marcelo, vilket jag tror är bra. Som har någonting som kan försvara också. Inte bara spela framåt. Det kan bli ett sjukt intressant lag där. Jag tror mycket på Luka Jovic. Det ska bli intressant att se honom. Världsklass som slutar alltså.
Ramos kommer väl inte lämna.
Åh, säg inte det. Det var på tapeten redan idag. I år. Kina.
Jaha, inte något. Jag är så jävla trött på det där. Alltså, vad fan ska inte Kina och Saudiarabien? Låt Marcus Berg och Chippen och de där jävla losersarna gå till de där klubbarna och så tjäna pengar. Ramos behöver fan inte tjäna pengar. Han kan ju få hur mycket han vill i Real Madrid.
Jag har mer börjat gått ifrån det där. Jag tror inte det är pengarna så mycket längre. Självklart så tror jag inte... Det är nog mycket pengar i det också. Men jag känner ju mer typ att det är så här, de kör på... vad säger man? Jogga ner knappen. Att de inte är redo på att bara klippa bandet från högsta eliten till noll.
Men kan de inte hålla... Kan de inte hålla sig i Europa då i alla fall? Kan de inte gå till någon skön klubb i Europa som Raul gjorde? Raul, superstjärna i Real Madrid, i legender i Real Madrid, så går han till Schalke och ändå är med och syns lite i Champions League och sådär.
Ja, det kan jag väl tycka är mer rätt. Det köper jag helt. Men jag förstår ändå de här. Alltså, Kina tycker jag är pisstråkigt. Jag ser hellre att de går till MLS typ.
Ja, med. Låt MLS, där finns det ju faktiskt en fotbollsmarknad som vore kul om den växte alltså.
Lite så jag känner.
För att det som MLS, det är ju hela den här grejen att de faktiskt kan lämna liksom och hinna spela Europa innan Europasäsongen tar slut liksom, efter att deras säsong är slut.
Ja, och då är det perfekt.
Då har de ett spel i MLS och då kan de ju fan sticka och lira i Europa. De får ju till och med lira Champions League då om de har tur.
Ja. Nej, så det finns ju bättre väg att gå så att säga. Men vad vi lider så blir han väl kvar nu då. De andra stora, den fetaste värvningen av alla, Joao Felix, Benfica, superduper talangen som det pratas om alla möjliga klubbar. United var ju där i hög och... Men sjukt nog så Atletico Madrid plockade in honom. Det trodde jag faktiskt inte, men kul för honom. De behöver ju förnya, för vad det ser ut som nu så går ju Griezmann. Det är inte riktigt klart vart bara, men...
Var tror du att han hamnar då?
Allting pekar på Barcelona, men den röran Barcelona är just nu med hela Neymar-grejen så... Ja, det börjar bli lite svårt att få plats där framme.
Men jag vill se Griezmann i Premier League.
Det är det som man säger alternativ två. Är det så att nu de plockar hem Neymar, de får lite FFP-problem. Man ser inte att det finns en plats. Man har Suarez, Neymar, Coutinho... Coutinho kommer troligtvis gå också. Man bakar in honom. Jag kan komma till det sen. Men annars så stora färdiga tycker jag ändå man ska nämna. Frenkie de Jong, men han var klar sedan långt tillbaka. Ajax och Barcelona. Ser väl ändå att Lucas Hernandez ändå är bra. Atletico Madrid till Bayern München. Också en stor värvning. Bayern behöver ju göra om sin trupp. De har ju försökt och försökt nu att leva kvar på det gamla. Men nu är det ju klart också med det. Så det måste ju in ytter.
Robben hade det... tråkig av. Det har vi ju pratat om förut. Men han hade en bra avslut. Bayern, alltså.
Så där har de ju inte täckt upp. Men där ska det ju in. Den där Hernandez kommer ju kliva in istället för Hummels. Som har gått tillbaka till Dortmund. Jag vet inte vad grejen med det där är. Att folk åker till Bayern och åker tillbaka till Dortmund igen.
Jag fattar inte heller det där.
Jag som Dortmund-supporter skulle varit så här. Okej, okay, du är som bäst. Och sen går ju hälften av dem som bossman också. Så Dortmund får inga pengar. Sen när de är på Deke så går de tillbaka dit. Nej, jag vet inte fan. Men.
Jag fattar det. Det där är rätt. Det är fan sjukt alltså att de gör så där. Det är liksom... Alltså att Dortmund tillåter också. Det är som att Dortmund har ingen självrespekt. Det är ju alltså...
Nej, och det cementerar ju bara ännu mer vilken jävla stora maffian Bayern är. De gör lite som de vill. Här. Typ. Ja,
ta de här.
Nej, och sen vad har Bayern... De hade gjort ut Benjamin Pavard också. Han som gjorde det där supermålet i VM. Det där volleyskottet som är så jävla snyggt. Han har ju kommit in till The Bayern München också från Stuttgart. Tror jag också sjukt mycket på. Så de gör ju ändå grejer. Men som sagt, det behövs göra någonting framåt. Så där får vi se lite vad som händer. Men hur som har vi, där det händer mest grejer, det är ju i alla fall i Spanien. Det är de som rör på sig.
Ja, verkligen. Och, men det är alltså det blir ju så tydligt i att så fort, alltså Barcelona och Real hade ändå riktigt, ja, de är ju giganter i ligan och sådär, inhemska kupperna, men när de har ett dåligt år ute i Europa och direkt så blir det liksom, nu måste det hända något. Det är ganska intressant ändå att det är så. Det säger ganska mycket om klubbarna, vilken vikt Champions League-spelet har hos dem.
Ja, och hela marknadsbiten också. Det är lite krig om att vara på toppen, så man tror inte man får vara lat. Sen kan man tycka vad man vill, men när det är Alba kastar ut de här pengarna, men för att hålla sig på toppen så gör de ändå rätt. Jag tycker de har hittat en ganska okej väg att gå. De har inte bara lagt 2 miljarder på någon jävla tröjmärke. De har fått in en Hazard som är en klassspelare. Och sen har de, tycker jag, fyllt på med intressanta namn runt omkring. Så att både generationsväxling och bra fotbollsspelare. Så att,
titta förutom Hazard då, men alltså Hazard skulle ju någon gång lämna Chelsea och för att, inte för att han behöver göra sitt namn, men utan att bli den här superstjärnan på samma sätt som Ronaldo gjorde. Men tittar man liksom, det är ju inga riktiga Galacticos-värvningar de har gjort, om man liksom jämför med hur deras historia har varit. Då har det har alltid varit, alltså det är ju namnet.
Jag tycker man kan argumentera för att Hazard, vad är han? Topp 5 i världen.
Ja, jo, men det är det jag menar. Men det samtidigt, alltså han skulle ju lämna Chelsea, och vad är bättre då än gå, som när man är så som du säger, topp 5 skulle kunna gå in på topp 3. Mm. Då är det ju det är en ganska given värvning att gå till Galacticos då, om man vill göra sig liksom slå igenom och slåss om Ballon d'Or och sådär. Inte för att någon annan än Leo Messi och Ronaldo kommer göra det, men du förstår vad jag menar.
Men jag tror han har det innan karriären är slut.
Jag hoppas det. Men som jag sa, det är liksom, det är inte, alltså det är sköna värden, det är liksom, jag tror det är kloka värdningar Zidane gör faktiskt, även om han pröjsar alldeles för mycket för det i mina ögon. Men alltså, det är bra värdningar.
Vad fan var det? Ett år kvar på kontraktet, 1 miljard.
Ja.
Sköna stålar. Men som sagt, det är ändå startat bra silly season, tycker jag. Det är saker och ting som snurrar. Men det finns ju en bomb som kan komma och få allting att balla ur totalt. Det är ju hela Neymar-biten. För det pratas mycket om det nu i spansk press. Och dels med lite intrigerna i PSG, Mbappé, Neymar. Det här brasilianska läget mot det franska. Vem ska bestämma? Och som jag fattar så verkar presidenten lite trött på Neymar. Men samtidigt så är ju rätt mycket investerat där. Alltså där pratar man ju om någon form av deal då. Där Neymar ska gå tillbaka. Och sen ska man få Coutinho och Rakitic. Och det är någonting som har blivit rätt kul. Alltså med FFP och liknande. Vi har ju några exempel. Nu kommer jag inte ihåg alla namnen. Men det har i alla fall varit några i det här fönstret. Mer likt NHL. Som vi var inne på tidigare.
Tradings,
ja, man jobbar mer med spelare, för man måste räkna av alltså vissa bitar, och när man gör sådana här trades, vad jag fattar, så kan man fiffla lite med siffrorna i avräkningarna, så man kan gå med lite vinst, även fast det kanske inte är så jada, jag är inte så jävla insatt i det, men att man lägger lite mer spelare emellan då, för det är ingen som har råd att lägga 5 miljarder på en spelare, så då stoppar man in lite, ja. Så då är tanken då att Rakitic och Coutinho går åt andra hållet. Och då tror jag det kommer börja hända lite grejer. För då...
Skulle Barcelona göra det, så hamnar de ju i en sits där de saknar 2 mittfältare i startelvan.
Nej. De har ett ruskigt mittfält.
Ja, får höra.
De kommer ju ställa upp med Busquets centralt defensivt. Arthur och Frenkie de Jong på mitten. Har Neymar på vänsterkanten. Så Suarez längst fram. Och Messi på högen. Alltså, vad är det för jävla lag?
Ja, i och för sig. Ja, ja, i och för sig. Men vadå? Racket och Coutinho, de har ju rutin som Frenkie
de Jong. Coutinho var sämst. Och där kommer Neymar som ersätter rätt av och 100 gånger bättre. Rakitic har varit så bra i Valverde-fotbollen för att kunna börja spela upp i banan och ner i banan. Så de kan behöva ställa om lite till en mer Barca-fotboll när de har riktigt, två riktigt bra bollhållare på mitten då. Med både Arthur och De Jong då, så att säga.
Jag sågar Barcelona redan nu i alla fall. Jag tror inte på dem nästa säsong. Alltså visst, i ligan självklart. Men de har, vadå, de har ett lag de, som de har kniv mot strupen och vinna mot liksom. Det är, så att jag tror ute i Europa nästa säsong, jag tror inte på Barcelona. Det blir i kvarten eller något sånt där för dem.
Ja, man får se. Jag tycker det är intressant ut i alla fall. De är typ det mest intressanta. Sen, Ousmane Dembélé pratas ju om också att han ska lämna för att finansiera den i varje affär. Går tillbaka till tyska ligan, går till Bayern München också. I och med att de, på tal om att de behöver nytter.
Vad fan är det egentligen?
Vadå?
Dembélé.
Ja, det var en konstig värvning.
Alltså, på nästa säsong. Efter den här säsongen. Eller i januarifönstret.
När han går?
Nej, vet du vart? Efter han har gått i Bayern. Vet du vart han kommer gå då? I antingen i januari eller nästa sommar.
Tillbaka till Dortmund?
Ja.
Ja, det vore kul. Ja, men han tror ju ändå på. Han hade mycket problem med skador första året. Ända när man kollar på Barcelona så har han en bra. Jag gillar den fotbollsspelaren. Det är mycket fart. Så att, nej, men det är väl de som är. Så är självklart Pogba. Pratas det om mycket. Tillbaka till Juventus. De Ligt också. Jagas mellan både Barcelona, Juventus och PSG. Så att det finns lite som en del miljarder kvar att spendera, så att säga.
Ja.
Jag var inne på Guardian. Inte de här riktigt, riktigt stora namnen har ju gått. Man kan ju påstå att Hazard är en av de stora. Men i alla fall, det är 650 deals gjorda. Och det är 2,4 miljarder pund som har spenderats.
Ja, det var ett helvete. Men alltså, det är lite, alltså, Juventus la ju ett skambud här. Ja. På... ja. 500, det var på 2 miljoner under än vad var det, Barca eller Ajax eller vad det var som hade lagt 790 eller vad fan då. Och nu var det du som berättade det, vad fan, det är ju en konspirationsteori där med Mino. Alltså jag älskar ju när Mino är igång, alltså Mino, det händer alltid grejer med Mino, och det vore ju om man kunde få se det som du sa, att Mino bara catchar.
Ja, alltså, jag börjar bli trött på honom också. För det känns som att man försvårar alltihopa. Det är såklart det blir kul med skriverier. Men alltså, fy fan vad det ska vara bökigt. Och just att han sitter och ska hova in sådana jävla stålar i varje trade. Som jag fattar det varför Juventus väger över. Det är för att de ska ge typ 150 miljoner i fickan.
Ska jag säga varför Mino älskar media? Han älskar media. Ja, han älskar media när de jagar honom. Fast det han gör, det är ju bara att han ber dem far åt helvete ungefär. Det är ju, alltså, han pratar ju aldrig med dem. Typ. Och det är det som är jävla kul med Mino. Att det är, han är en riktig grej. Jag älskar Mino. Mino är skitskön. Alltså, det är...
en speciell man. Han har uppenbarligen lyckats. Men han har varit på toppen länge nu. Så att,
Ja, men vad har han för stall? Liksom? Det är ju... finns det någon agent i hela världen som har det som han har?
Det går väl att argumentera för att Jorge Mendes är minst lika bra.
Vilka har han då?
Han typ... ska vi se. Vad har han för gubbar? Måste jag googla. Jag gillar ju mer Jorge Mendes på det. Det känns som mer proffsig affärsman. Ronaldo... finns det en James Rodriguez, Di Maria, Diego Costa, Mangala, Anderson, Pepe, ja, det finns säkert en lista man kan googla fram där, men det känns som, jag tycker det känns som en proffsigare snubbe. Han vet vad han gör. Sen kan man tycka att han är gris också och köper in sitt fotbollslag och värva hela sin stab dit, men
vilket lag? Då?
Wolverhampton. Det är ju Jorge Mendes byggt. Man på sig att bryta mot lager, men han är kringgått det där lite snyggt.
Ja. Så att, ja. Nej, alltså, det är ju... Han är ju... Mino är ju... Han är ju en jävla kung.
Nej, det är inte det. Men vill jag återkomma till det ämnet ändå. Det, ja. Som sagt, det är tag kvar till fönstret stänger. Man kan bara tillägga att lugnet ligger över England på samma sätt som Boston och St. Louis inte rör ett finger. Så men, tror jag både City och...
Va? När vi släpper det här ämnet. Hör du mig dåligt förresten?
Du hackar ibland.
Nej då, det är inte bra alls. Jag tror jag pratar för långt ifrån micken ibland.
Ja, men jag skulle säga i alla fall. England och City, det är två... England och City. Liverpool och City ligger jävligt lugnt. Det var en City-värme som hade gjorts nu, en liten breddspelare. Men annars ligger man lugnt i båten och man har ju Champions League-titel och ligatitel i ryggsäcken. Så jag tror man är ganska lugn i deras trupp. Det som ska förstärkas är väl Tottenham och de har ju de talen. Alltid. Så svårt tycker jag när man fått en framför det. Ndombele. Ja, Lyon-spelare. Skitsamma.
Ja.
Så, så där har vi plockat in.
Två frågor nu. Tre frågor. Hur tror du Lampard kommer lyckas i Chelsea?
Oj. Jag har kollat för lite Derby, höll jag på att säga. Jag vet inte. Det känns ju som en kille som man faller i den här fällan, som kan fotboll. Stabil mittfältare, lät spelet. Men samtidigt så det känns också så det finns risk att det blir lite Solskär 2.0 här. Vilka finns det fler att välja på då? Ska man gå stenhårt in på Allegri nu? Jag tror inte Allegri är sugen på att ta en chans jobb. Jag menar, han sitter med ett jävla CV med Juventus och han kommer nog välja ganska försiktigt innan han kommer tillbaka. Och, nej, det kanske var bra. Jag kan tycka att Chelsea gör lite intressanta grejer. Får se nu hela ägarstrukturen det blir här, vad det blir av klubben då. Men kommer satsa mer inhemskt. Lite Lex Tottenham, förhoppningsvis gör ett större lagbygge. Så att, jag är inte bara emot. Men sen är jag samtidigt också, jag är ju inte svårt för när man blir för sentimental och ska värva gamla klubbikoner. Jag ser hellre att man kollar på tränar-CV, för det finns ju en andra bra saker. Så att, jag tycker Chelsea gör rätt på lång sikt i hela deras profil, vad de ska. Men sen vet du fan om Lampard är rätt gubbe för det.
Jag är hårt på Lampard faktiskt. Jag tror han, det här är precis det England och precis det Chelsea ska ha. Alltså, Chelsea, de har väl inte riktigt presterat det de ska, men jag tror att det här är rätt för Chelsea. Jag tror att det är en som kommer in som har hjärtklubben och bryr sig inte om sitt eget namn, utan bryr sig, han det enda, han brinner ju för klubben liksom. Han är engelsk, han förstår engelsk media, han förstår engelsk fotboll, och han vet hur det funkar i Chelsea, hur det har gjort, hur funkat i alla år. Så att jag tror stenhårt på honom. Jag tror han kommer göra bra ifrån sig. Kanske behöver ge han ett år.
Sen så, det är väl det som Chelsea har problemet med. De ska för första gången någonsin ge tränaren tid. Så att, det ska bli intressant att se.
Ja, verkligen. Och det är precis det jag menar. Däremot så tror jag han kommer få problem i... jag tror inte han har det som den rutinen som krävs för att kunna se vilka typ av värvningar han behöver göra. För nu snackar vi liksom... De värvningar Chelsea gör och de värvningar Derby County gör, det är ganska stor skillnad i pengar och i vad man söker.
Ja, och det största problemet är väl också Chelseas ägarstruktur. Vem är det som gör värvningarna? Det är ingen som riktigt vet. Det finns ingen klar sportchef. Roman är ju aldrig där längre. Det är den jävla bruden som håller på. Så att säga, det är en rörig klubb. Så att, vi får se vilka förutsättningar han får. Det är det som jag ska också hinna uttala mig verkligen.
Vad har hänt där? Var inte han Roma? Var inte han någon jävla... Han var väl super, super supporter för Chelsea, var han inte?
Jo, ja, men det blev ju stökigt. Det har inte hela historien så där med Brexit och... Fan allt det var. Det var fuffens med pengar. Han fick inte komma in i landet. Och han var en av de tidiga som såg pengar i fotbollen. Han stoppade in stålar innan alla andra shaker skit gjorde det. Han var ju bara, här kan man tjäna stålar. Så någonstans tror jag också att han känner så här, fan, jag har gjort det här. Kanske dags att hitta några nya grejer. Men det är mer magkänsla.
Du menar att Elsie kanske ligger ute för försäljning snart?
Ja, kan göra. Jag är inte helt främmande för det faktiskt.
Allihopa, ni hörde det här först. Kom ihåg det. Ni hörde det på Pubsport först.
Fan, klockan springer på här nu. Vi skulle behöva hoppa på lite andra.
Ja, den, två grejer till på fotbollen. Buffon, går han tillbaka till Juve? Ja eller nej?
Nej.
Inte? Okej, okay. Bra. Zlatan till Italien? Ja. Eller?
Nej.
Inte? Jag hoppas, jag tror det är fler än jag som hoppas, man vill se Zlatan i Italien. Men jag tror han, precis som Roma känner, det är gjort. Zlatan är nöjd med sitt val. Men han skulle, jag tror det skulle vara bra om han kunde gå tillbaka till Italien och hänga ett par kassar. Det skulle vara bra för hans legacy. Alltså det...
Det är ingen som skulle bli gladare än jag, kan jag säga det. Men jag tror inte på det någonstans.
Nej, jag hoppas.
Om inte det sentimentala Milan kunde lösa det där förra gången, så ser jag inte att ett Napoli ska göra det nu.
Jag vet inte. De kanske tappar in. Då behöver de ha en anfall.
Ja, jag får se. Jag får se. Då finns det en Icardi som är spelsugen också. Så att...
Ja, det är Icardi. Den här jävla... Snabbt. Sverige spelade igår. Eller hade du något annat på agendan förresten?
Nej, jag har tre korta segment kvar som blir riktigt lite klapp-klapp så att säga. Ja, tyvärr så när det gäller hela Sverige, Nederländernas dam... Eller man ska inte säga dam, VM, förlåt. Så de har ju taggat in för och tänkte, fan nu ska jag kolla. Sen när jag kom till kritan så att jag sett en match. Jag har följt det vid sidan av och... Nej, det kom inte så nära som jag trodde det skulle göra.
Då kan jag berätta så här. Det är alltså... Jag tror... Alltså, rent fotbollsmässigt har det varit ett bra fotbolls-VM. Domarmässigt så har det varit katastrofalt i min åsikt. Alltså. Det första omgången så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6... 9 matcher som hade 5 minuter eller mer. Jag tror det var 3... stycken 5 minuter. Resten var alltså 6 stycken över 5 minuter tilläggstid. Bara det säger, vad fan håller de på med? Alltså det var när alla lag hade spelat en match och det här var 9 av 12 matcher.
Nu har inte jag sett matcherna, men uppenbarligen låter som folk inte kan hantera VAR.
Nej,
det är det som har tagit tid.
Upplevet, alltså, och sen liksom, om man ska utan att gå in på hela fotbolls-VM för mycket och hålla oss i Sverige-matchen igår. Alltså, de har överanvänt VAR i det här fotbolls-VM. Alltså, domarna har stått i varje situation. Så fort det har varit en situation i närheten av straffområdet så har de stått med handen vid örat och lyssnat. De har gått och tittat på den där jävla tv-skärmen. Igår, den här kanadensiska domaren, Vad håller hon på med? När hon ska använda VAR så gör hon inte det.
Nej. Jävla hatkärlek det till VAR ändå.
Nej, men alltså jag är så här att jag tycker bort med VAR. Hade det inte funnits VAR, då hade jag inte gormat om den här situationen. I straffsituation vi pratar om, en holländska fäller en svenska i straffområdet. Hon rör inte bollen. Domaren blåser ingenting. Och hade det inte funnits VAR, då hade jag köpt det. För att det är en svår situation att se, för att det går ganska fort också. Och det är på håret. Men nu har hon VAR. Och det är exakt ett sånt där läge du ska använda VAR.
en tveksam situation i straffområdet i en semifinal i fotbolls-VM.
Är det konstigt, alltså, som du säger, om är det någon gång man ska använda sig för fan då?
Verkligen.
Och så sitter man på andra delar och kör det hela tiden och det, nej, men det flytet blir för drabbat, så blir det kajko. Och någonstans fan det, jag har ändå varit lite av en förespråkare till VAR, för jag tycker jag har svidit så jävla mycket med de här jävla filmstraffarna och felaktig offside som avgör matcher. Men man fick se i Champions League där Tottenham City, där man får se euforin och glädjen hos ett lag bara vändas och komma ner till noll. Det var fan hemskt att se. Där någonstans så säger jag, vill inte ha mig VAR med. Jag får leva med de andra smällarna.
Ja, och matchen igår, det var att, jag vet inte, bara alltså domaren, jag tycker hon förstörde matchen. Holländskorna spelade hårt, stundtals fult. Det kändes som att domaren, hon vågade inte ta upp något kort. Det var många spelare som låg ner i båda lagen hela tiden. Hade hon tagit upp ett kort tidigare, då hade det inte blivit det. Det blev mycket fördröjningar på grund av skador. Då hade det inte blivit det. Jag tycker domaren gjorde en katastrofal insats igår. Men det tar inte bort det att Sverige, de satte inte chanserna och de slog bort, de förlorade för mycket bollar. Det är min bild av matchen igår.
Ja, det känns lite synd att man är en bragd insats mot Tyskland och liknande, det ska falla på mållinjen mot ett Holland som man ändå på pappret var, som jag förstod innan inför att man skulle slå. Så att, men sett hela mästerskapet så gemene man är väl ganska överens om att det är en fantastisk insats. Jag vet, när jag lyssnade på uppsnack och liknande, så alltså, skiter det sig så kommer man inte ur gruppen. Ålderstiget lag, man saknar offensiv, bla 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 bla. Man gick ändå in med en liten klump i magen som jag förstod det. Och sen fick det utspela sig så här, det var ändå väldigt kul.
Ja, verkligen. Det är inte över än. Det är, alltså, vi laddar om för en...
en bronsmatch kvar också.
Bronsmatch, det är bara att hoppas att Zlatan kan spela och fick en smäll mot huvudet. Måste ge cred till Blackstenius, Fischer, Aslani, Lindahl, Magdalena Eriksson igår. De var riktigt bra allihopa, tycker jag. Och det var de lyfte det svenska laget ordentligt. Carolina Seger skulle ha tagit mer ansvar med bollen.
Vi får hålla tummarna. England är på pappret, va? Vad är det? På lördag. Nej, men det är också varför jag inte kollat, ska vi helt ärligt. Det är inte intresserad, men fan, man sitter ju inte med kabel-tv längre. Eller jag gör inte i alla fall.
Nej.
Och man sitter med Viaplay, man har SVT Play, jag har fan Eurosport Player. Jag tycker fan jag har allt skit som går att, men jag är inte Simon, så jag kan inte kolla på fyran.
Nej.
Brinner det fan igen.
Ja, det är mitt kabel-tv. Ettan, tvåan, fyran.
Kan inte bara hitta dem gratis någonstans och streama? Icke sa Nicke.
Alltså, du vet så här, ladda ner film, du vet, vad hette de? Tanka fett, eller vad hette den där sidan? Sånt där fick knappt längre, alltså.
Nej, det straffen har varit så jävla hål på det där sättet. Jag tror inte riktigt det är någon som är så sugen att öppna. Du hittar ju fan knappt streamingtjänster längre.
Nej, det är det jag menar. Du vet, när vi gick på gymnasiet, du och jag, då fanns det ju alltså hur mycket streamingtjänster som helst.
Men jag har inget problem att betala för grejerna. Det problemet är att det blir så jävla utspritt, så att säga. Jag sitter med så jävla mycket grejer. Någon måtta får det vara. Skulle jag bara kunna samla det vi ser på ett konto och sen betala för det, så skulle jag tycka det var jävligt behagligt.
Jag har fan problem med att betala för grejerna. Så jävla dyrt. Fan, jag blir riktigt pappasnål här med det nu, alltså. Jag vet inte vad det är, om det är en farsa som alltså kryper fram igen, men jag har blivit verkligen så här, varje gång min kära sambo ska
handla någonting. Fråga vad hon ska handla och hur mycket det kostar och sådana där grejer. Att det, varje gång jag har fått så säger att det är onödigt. Jag fattar inte vad det kommer från.
Du är som ekonomer i familjen.
Det är jag inte heller. Jag kan ju fan inte ens räkna.
Nej, och sen kan man väl bara studsa lite från en fotboll till en annan. Copa America har ju gått nu. Lite storslaget igår. Peru gick till sin första final på typ 50 år. Jag vet inte, någonstans där. Slog ut Chile, 3-0. Stabilt. Såg första 30 minuterna där igår natt. 1-0. Men, och det var ju rätt kylig grej som hände där på slutet. En chipstraff. När keeper står kvar. Det gillar jag. Det gillar jag som fan. Det keeper är tvärsäker. Ja, försök. Så, nu springer jag ifrån. Det ser så jävla larvigt ut då.
Ja, och han som lägger chippen, han ser så dum ut.
Ja, ruskigt dum ut. Nej, så att Peru, Brasilien på Maracana kommer nog bli ett jävla tryck. Och sen så har vi då Chile-Argentina i bronsmatchen. Så det är väl inte det hela. Det är ju som sagt också lite grästennis har börjat snurra. Wimbledon glider in på runda 2.
Jag trodde att Borg skulle vara bra, men fan, jag åkte ju direkt. Ja.
Ändå?
Leo Borg.
Leo Borg? Är det Borgs grabb eller?
Ja.
Aldrig talas om. Ja, nej, det är ändå några upsets. Alltså, Sverre, vad fan han heter. Fisken åkte ut i första rundan. Dominic Thiem, som spelade franska öppna final mot Nadal, åkte ut. Wawrinka åkte ut. Så att, ändå lite stor namn. Så att, men det är väl det som är charmen med Wimbledon. Alla kan verkligen glida in och köra. Det är så jävla historisk turnering då. Så att, men Federer klarar sig. Han kan väl kliva mot sin, vad fan är han uppe i den 20:e. 21 Grand Slam eller sånt där. Nadal spelar nu mot Kyrgios, vad fan han heter. Nya Zeeländan, han som är så jävla skön. Mycket snack på honom. Han kan man söka upp i YouTube-klipp på.
Vem vinner Wimbledon? Nadal.
Jag vill ju att Nadal ska vinna. Men han samtidigt, han har ju inte, det är inte gräs som han är som bäst på. Men han har bra år bakom sig, så att, vi får se. Tror man kan aldrig räkna bort en Federer heller. Inte när det gäller Wimbledon. Det tror jag inte. Men ska jag lägga ett namn så tror jag faktiskt att... Oj, vad svårt. Det känns som vi fan har en upset på G. Det... Jag vet inte fan varför, men det...
Tror du Leo Borg är kung på Tinder, eller?
Ja.
Han har inte svårt med matchningarna på Tinder.
Nej. Det känns som ett långt blont svall.
Ja. Ja, det har verkligen. Och lite krull på det.
Han har vilket svensk dröm.
Han har ju nog den sjukaste Snapchat-streaken.
Du vet,
alltså sen idag, 16-åringarna idag, du vet, jag fattar inte vad de gör. Alltså, för jag har sett i hockey, jag är tränare för HCLs pojka 15. Och jag har sett i hockey när de håller på med sitt, alltså du vet. Och de bara klickar igenom, de tittar inte ens på det, för det är bara alltså tomma bilder som folk skickar. Det står ingenting, det är ingenting, det är ingen rolig bild eller något sånt. Det är bara tomma bilder på en väg eller ett sovrumsvägg eller något sånt där.
Folk är knäppa. Jag pajade min telefon och har en skräptelefon med sprucken skärm och knappt får upp en app. Jag har skaffat ett sånt sunt förhållningssätt till min telefon och jag är så glad över det. Titta fan aldrig på den längre.
Det blir skönt alltså.
Det är galet skönt.
Och... det, man vet ju att det har gått långt. Såg du igår kväll på Aftonbladet Expressen att de skrev om, alltså att Instagram och det var nog fler sidor, Facebook säkert också, hade alltså några jävla problem. Så att det, alltså de laggade igår typ. Och då skrev, alltså förstår du, ett par timmar, under ett par timmar fungerar det inte. Då då skriver alltså de största kvällstidningarna i Sverige skriver det som en nyhet.
Ja, men det är helt galet. Men det är ju många mycket business i det där, så de tappar väl stålar i det, men jag tycker att jag blir så trött på skiten.
Åh, oh, fan.
Aja. Ska vi runda av den här skiten?
Ja, absolut. Bara se till så att alla laddar för lördag. Då lyfter vi våra svenska tjejer till ett VM-brons. Det är väl bara det som gäller i helgen. Jag hoppas det. På med de svenska tröjorna och stötta brudarna nere i Frankrike.
Det är sjukt skönt att få ta revansch från herrarnas uttåg mot engelsmännen.
Verkligen.
Nypa dit de där jävlarna.
Mer än så har jag inte. Då tar jag initiativet här och tackar för oss, Max. Och sen ska vi se till nu att vi inte tar någon mer semester här. Att vi kommer tillbaka nästa vecka, helt enkelt.
Försöka hålla schemat.
Hålla schemat. Ja, fint. Ha det bra allihopa.
Yes. Ciao, ciao.
Ja, det var väl bra.